Vi har alltså Apostlagärningarnas 18 kapitel framför oss. Vi har varit i Aten med Paulus senast, där han höll tal på Areopagen eller inför Areopagen, eller både och. Och där han då blev avslutad med att han blev hånad och så lämnade han dem. Men det var några som kom till tro, och vi ser att det blev en församling i Aten. Så kommer vi till 18 kapitlet, då han kommer till Korint. Och det sägs mycket kort bara först: sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Jag ska börja här med att konstatera att jag tycker att det är lite inkonsekvent av folkbibeln att hur man stavar de här ortsnamnen. För det är ju samma bokstav i grekiskan för T i Aten och i Korint. Och på ena stället har man TH och på andra stället bara T. Men att det kan man ju skriva som förstås, som man tycker. Det ser väl lite konstigt ut förstås att skriva Korint med TH. Men det är nog onödigt att uppehålla sig vid. Men vi ska säga någonting om den här stan, Korint. Det var en stor stad vid den här tiden. Huvudstad i provinsen Akaja, alltså den romerska provinsen som omfattar egentligen hela Greklands södra del. Sen var Makedonien då där norr om, och en annan provins i västra, på västkusten, som heter Epirus. Och den här staden så var väldigt gammal. Det fanns en förhistoria. Det fanns ett statsförbund med 12 städer här på det här stället ungefär, eller i Akaja. Staden förstördes 146 före Kristus. Men Julius Caesar byggde upp den. Det var år 46 före Kristus, och då blev det en koloni, en romersk koloni som då har en viss status med landshövding och med en administration. Där fanns då en befolkning av greker, romare och judar, och sen en väldig massa slavar. Man räknar med att det kunde ha varit en kvarts miljon människor, alltså de här romarna, grekerna och judarna, och det är mycket det för en antik stad. Och sen dessutom så lär det ha kunnat finnas 400 000 slavar. Så det var betydligt fler än borgarna, liksom, om vi kallar dem så. Så det var en väldig stad. Och då förstår man ju också varför Paulus, när han skrev brevet i Korint, så säger han: det var inte många av hög härkomst. Det var många slavar som blev med i församlingen. För det var så stor andel av befolkningen som var slavar. Där Korint ligger, så där är det ett smalt näs mellan det grekiska fastlandet, eller där Aten finns, och Peloponnesos, som då är i verkligheten en halvö, fast det nästan ser ut som en ö. Och det där näset, så det har man numera grävt upp, så man har en kanal igenom där. Och det var på den tiden så kunde man då också släpa båtar över för att komma snabbare över till andra sidan. Till det här Adriatiska havet. I stan så fanns det mycket handel. Det var mycket folk, olika kulturer, och man kan säga en massa kulturer. Och det som kännetecknade staden framför allt, det var lösaktighet. Sexuell lösaktighet, omoral. Och det är till och med så att man har grekiska ord som har härletts för att beskriva omoral, olika former av omoral, som har härletts från namnet Korint. Vi kunde för svenska till exempel säga korintifiera eller någonting liknande. Så då betyder det att då blir det lössläppt och omoraliskt. Och det var i den gamla stan då, som före den här förstörelsen, så sägs det att det fanns 1000 kvinnliga slavar som stod fritt till förfogande för främlingar i Afrodite-templet, som då var alltså Augura-templet. Det var tempeltärnor Så, och det fanns då kanske färre då på Paulus tid, men i alla fall så var det mycket lösaktighet. Och då man förstår dessutom att, eller vet, att det till och med var godkänt i ståndsfamiljer att männen gick till de här prostituerade. Det var helt ordinärt, det var alltså acceptabelt i den tidens sed. Så kan ni förstå, eller vi kan förstå vilka problem det blev för de kristna. Och därför är just otuktssynden så starkt framme också i Paulus breven. Paulus brev till Korint. Första brevet i synnerhet. Korintierbrevet. Och vi kan också säga det att här finns bakgrunden till Romarbrevets första kapitel då Paulus talar om ogudaktighet och orättfärdighet som uppenbaras därför att man har förkastat skaparen och hängett sig åt skamligheter, skamliga lustar. Det här är bakgrunden. Det var första versen, och ska vi gå så här långsamt igenom så kommer vi inte långt, men kanske det går lite snabbare. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då han hade samma yrke som de stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. De här båda, Aquila och Priscilla, de nämns många gånger. De blev viktiga medarbetare för Paulus. Och han tar in till dem och det är tydligt att han bor där en längre tid. Och de hade samma yrke, de var alltså tältmakare och hjälpte då varann i hantverket. Paulus stannade 1,5 år i Korint. Det sägs tydligt sen längre fram. Och han skriver ju också till korintierna att han ville inte vara dem till last, utan han förtjänade själv sitt uppehälle. Och det var just med det här tältmakarjobbet. Pontus ska vi säga någonting om också. Det är en provins som finns långt borta vid Svartahavskusten. Kanske inte så långt från Kaukasien där det är så oroligt, eller ungefär i de trakterna. Och sen ska vi också notera att Aquila och Priscilla kommer att vistas på många ställen. De är från Pontus, där uppe i nordöstra mindre Asien. De flyttar till Rom. Så fördriver Claudius judarna från Rom. Och då måste de flytta och då kommer de till Korint. Sen efter några verser redan så ser vi hur de flyttar till Efesus. Och så kommer de igen att vara i Rom när Paulus skickar hälsningar från Rom i Romarbrevet. Så tänk vilken rörlighet det var på den här tiden. Det är långa avstånd. Men det var fri rörlighet. Det var Pax Romana på den tiden, alltså den romerska freden. Och det var väldigt lätt att kunna röra sig mellan olika delar av Romarriket. Och det här är naturligtvis också en sak som befrämjar evangelium väldigt starkt, spridningen, att man kunde röra sig på det här sättet. Claudius regerar 41-54 och man vet ganska precis när han tog det här beslutet om att fördriva judarna från Rom. Agrippa var en år 49 goda böcker hos kejsaren, och Herodes Agrippa, och han var ju jude, eller åtminstone halvjude. Och det var efter det, cirka 49-50 kanske, som den här utvisningen skedde. Sen fick judarna komma tillbaka, det var inte så väldigt många år de var borta, så det var inga problem sen senare. Aquila och Priscilla kan vi ännu säga någonting om. Vi vet inte om de blev kristna medan de var i Rom, eller om de eventuellt hade varit kristna tidigare innan de flyttade till Rom, eller om de blev kristna när de var hos Paulus i Korint. Det kan ha varit så att de var de första som blev omvända av Paulus i Korint. Men det kan också hända att han lärde känna dem som kristna redan. Men han fick kontakt med dem genom synagogan. Och så bodde han hos dem. Det här med hantverk, så det är en intressant detalj också från forna tider att för romerna, de var ju romerska medborgare i Paulus familj. Och för romerska medborgare så var det synnerligen viktigt att varje ung man fick ett hantverk. Det sades mycket dåliga ord om sådana som slarva och inte lärde sig ett ordentligt hantverk. Det var ungefär som att se till att utbilda dig och bli till någonting. Det var den tiden sed, och därför var Paulus välskolad både i Gamaliels rabbinskola när det gäller den andliga utbildningen och när det gäller hantverk. Så hade han lärt sig grundligt ett hantverk hemma i sin familj. Och det här med tältmakare, så det kan faktiskt också betyda segelmakare. Eller, och det finns någon som till och med säger att det kan också användas som skomakare. Men det tror man nog inte att det var frågan om. Men det kan ha varit både tält och segel som en tältmakare tillverkar. Sånt som man då gjorde av hudar. Och så började då egentligen hans verksamhet. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. Det var ju hans sed. Han gick till synagogan, och här ser man då tydligt att han jobbade med sitt hantverk på vardagarna. Och när det blev sabbat så gick han till synagogan, och då vidtog hans andliga arbete. Och där övertygade han både judar och greker. Det var, till en början så var det positivt. Judar lät övertyga sig, också greker, alltså proselyter vid porten. Sådana som var fromma, fruktade Gud. Man kan läsa det här ordet övertygade också som att han försökte övertyga. Men det är klart att det blev också resultat. Det kan man utan vidare utgå ifrån. Så har vi kommit till vers 5. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Det finns flera ställen där det talas om de här andras vägar. Vi har sagt redan tidigare om det. Om man går till första Thessalonika brevet 3 så kan man se hur Timoteus blev sänd från Aten till Thessalonika. Och sannolikt blev Silas sänd till Filippi då ungefär samtidigt. Så kom de tillbaka till Korint. Och nu hade Paulus arbete då ändrat karaktär. Nu var han helt sysselsatt med predikan och undervisning av judarna, för judarna. Och nu kan man då tänka sig att antingen så hade han fått då någon gåva, att de här utsända medarbetarna hade fört med sig penningmedel som skulle göra det möjligt för honom att lösgöra sig för evangelium, eller att han hade sparat under sina flitiga första veckor så att han klarade sig sen längre fram. Och det är ju möjligt också att Aquila och Priscilla också var relativt förmögna, att han kunde få hjälp av dem. Men det här, det står att han var helt upptagen, det är alldeles tydligt det att han var på heltid nu sysselsatt med att undervisa, predika och undervisa. Men så kommer judarnas reaktioner. Men de gick emot honom och hånade honom. Då skakade han sina kläder och sa till dem: ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Kommer brytningen här som så många gånger tidigare. När det inte går i synagogan så då går han bort. Och han gör inte bara så att man smyger iväg, utan han skakar sina kläder. Och vi vet ju att det också finns andra sätt att uttrycka det här, att man tar avstånd, att man låter vittnesbördet vända tillbaka. Jesus sa till sina lärjungar att om någon inte tar emot er, skakas dammet av sandalerna. Var man utanför och inte fick komma in i ett hus, så tog man av sig sandalerna och så borstade man av. Och det här var ett vittnesbörd om att det som de har predikat, det ska komma som en dom över dem. Det vänder tillbaka till dem. Och att skaka kläderna så är samma sak inomhus, där man då inte gärna dammar av sandalerna. Men då gör man det symboliskt så att man tar i kläderna på något sätt och liksom visar att nu skakar jag bort det som har hört i det här stället. Och han sa till och med så att ert blod ska komma över era egna huvuden. Jämför det med det som människorna sa om Jesus, åt Jesus då han gick på vägen till Golgata. De själva är orsaken till fördömelse. Och han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som fruktade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. En man som fruktade Gud, det var sannolikt en romersk medborgare som var förnäm. Han hade ett hus, det var alldeles intill synagogan, vägg i vägg. Och han blev kristen. Han hade, det står att han fruktade Gud, men om nu Paulus tar in där, som då tydligen betyder att han fortsätter att undervisa hos denna Titius Justus. Det behöver inte betyda att han flyttar in för att bo där. För det är mera sannolikt att han fortfarande bodde hos Aquila och Priscilla. Men denna Titius Justus hade tydligen ett så pass stort hus att hela församlingen kunde samlas där. Man kan också fundera på att om han hade tagit sig namnet Justus, den rättfärdige betyder det, när han blev proselyt. För det var ganska vanligt att hedningar när de blev proselyter så då tog de sig ett gudfruktigt namn, tillnamn. Crispus, föreståndaren för synagogan och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. Här namnges en av ledarna i synagogan, och det finns i 13 kapitlet på Cypern så står det om ledarna i synagogan. Och här är det också en motsvarande skrivning, även om han då är en av dem, men det fanns normalt flera ledare. Men denna Crispus, han blev då döpt av Paulus. Och det här omnämner Paulus i 1 Korintierbrevet 1, när han talar om att han inte har döpt. Han tackar Gud för att han inte har döpt så många av dem, för att de inte skulle mena att de har blivit döpta i Paulus namn. Och där tar han exempel. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt, säger han i 1 Korintierbrevet. Och det är då också här hela familjer som blir döpta. Hela hans familj kom till tro. Och där har vi sannolikt också barn. Och det här är ett av de belägg som finns för att familjerna kom med som helhet när husfar kom till tro. Och det var den tiden sed bland judarna. Att det gick inte an att man lämnade barnen bort och sa att de får själva bestämma när de växer upp. Det var absolut ingen sån praxis hos judarna. Och inte ens då heller bland de här hedniska hedningarna som kom till tro. Så församlingen växte alltså kraftigt här. Så hände det någonting speciellt. En natt sa Herren en syn till Paulus: var inte rädd utan tala, och tig inte. Jag är med dig, och ingen ska angripa dig och göra dig något ont, ty jag har mycket folk här i staden. Det är möjligt nu här att Paulus börjar tänka på fortsättning. Han hade ju inte tidigare vistats så väldigt lång tid på varje ort, utan han ville gärna besöka nya orter och, kan vi säga, göra nya landvinningar bland hedningar, hedna folken, också bland judarna. Men nu kommer Herren, och så säger han, ger han honom en alldeles särskild uppenbarelse här. Det har ju hänt förr. Paulus har vid flera tillfällen fått såna till uppenbarelser av Gud. Och han säger till honom: var inte rädd, utan tala och tig inte. Och han vill med det här berätta att han kommer att bli beskyddad också, fastän det skulle bli upplopp också i den här stan. Och det kommer ju snart då att bli en rättegång här som han verkligen behövde få trygghet inför. För det lidande som han har råkat ut för i Makedonien, så det var minsann inte något lite. Det var mycket tungt. Gud uppmuntrar honom att han inte ska vara rädd, fast det också kan leda till förföljelse, det vet vi ju. Det har ju inte han tagit tillbaka, utan det är ju alltid en standardföljd. Men han ska inte heller provocera naturligtvis. Jag är med dig, ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Ty jag har mycket folk här i stan. Därmed så säger Gud att det finns en körd som väntar på Paulus. Det blev en stor församling med tiden. En av de allra största. Vi ska inte heller bara tänka så här att vi är inte riktigt goda kristna om inte vi får uppenbarelser som Paulus fick. Varför fick han och inte vi? Eller varför får en del människor speciella nådegåvor och inte vi? Är det något fel på oss, på vår församling? Vi ska komma ihåg där att det att Gud gav den här uppenbarelsen åt Paulus, det är efter hans vilja. Det han ger det när han finner det riktigt. Vi behöver inte tänka att det är en sämre verksamhet fast Gud inte ger sådana uppenbarelser. För Gud leder ändå. Det är det viktiga. Att vi vet det att oberoende av om vi har speciella uppenbarelser eller saknar speciella uppenbarelser så är Gud med ändå. När vi har hans ord med och när vi verkar i Jesu namn. Och det är ju det som är tryggheten. Tryggheten ligger inte i de här extraordinära uppenbarelserna. Utan tryggheten ligger i att vi har hans ord. Och att vi vet det att han är med och leder genom sitt ord och sin ande. Och sen bara en slutvers i det här avsnittet. Och han stannade där i 1 år och 6 månader och undervisade dem i Guds ord. Här har vi då den totala tiden som Paulus stannade i Korint. Vi kan där fundera på när det här kunde ha tänkas vara. Man menar att det sannolikt var från hösten 51 till våren 53. Den här händelsen som nu kommer strax efteråt här. Så den hjälper forskarna att precisera det här när han var i Korint. Det brukar kasta på ett år. Det här året eller 1 år senare. En del menade det var 52-54. En del lägger det eventuellt också lite tidigare. Men det sannolikaste är att det från hösten 51 till våren 53. Vi vet nämligen att det var vår när han reste därifrån. Och det var 18 månader, alltså 1,5 år. I andra Korintsebrevets första kapitel så omtalar Paulus Silas, eller Silvanus som han heter där. Och att de deltog och predikade i de olika städerna här på Peloponnesos eller i Akaja. Och det var ett så stort område och det var så mycket fruktbärande verksamhet så det behövdes faktiskt vara flera arbetare här. Och sen kommer vi lite senare att se att Apollos kom hit och gjorde en mycket viktig insats en kort tid efteråt. Under den här tiden i Korint så skrevs troligen Galaterbrevet. Det är nu enligt den ena av hypoteserna. Det finns en annan hypotes också att det skrevs betydligt senare. Men det mest sannolika som jag tycker att låter rimligt är att Galaterbrevet skrevs här. Och också breven till Thessalonikerna. Då har han orsakat vända tillbaka liksom med kontakten dit innan han sen ytterligare kommer att besöka den på tredje missionsresan. Och det här får man klart när man studerar Thessalonikerbrevet. Det är en mycket intressant skriftstudiemetod det här att försöka läsa Bibeln kronologiskt. Att samtidigt som man läser apostlagärningarna så går man till de ställen i breven som behandlar samma sak och försöka hitta den här tråden som finns där. Det är inte alldeles självklart för det finns olika idéer om vissa av de här. Men i många fall går det riktigt bra. Då kommer vi till ett nytt avsnitt här då Paulus nu hamnar inför Gallios domstol. När Gallio var landshövding i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sa: den här mannen förleder folk att dyrka Gud i strid mot lagen. Denna Gallio hette fullständigt Lucius Junius Gallio. Han var adopterad av en romare som hade samma namn. Hans far hette Lucius, eller Lucius, Aneus Seneca. Och denna Seneca, han blev en känd, nej inte han utan hans bror, det var hans bror hette också Seneca, precis samma namn. Och han blev en känd politiker, filosof och poet. Så om ni har hört om Senecas litteratur eller tal eller verksamhet, så är det just denna som det handlar om. Det är brodern till denna Gallio som är verksam här i Korint. Inskrifter som man har hittat nära Delphi bekräftar att Gallio var prokonsul. Och till och med då också tidpunkten. Han kom till Korint före 1 maj 52. Så där har man en sån där bra kronologisk hållpunkt. Före 1 maj 52 så tjänstgjorde han ett år. Det här tillvägagångssättet när judarna släpar Paulus inför domstol, det liknar Filippi, men inte så mycket Thessalonika, för där ledde man ju, uppviglade man ju till en folkmobb som tänkte göra slut på honom. Men i Filippi var det liknande, där förde man honom till domstolen, till domarna. Och det gör man här också, alltså man tar honom till högsta instans. Paulus ställs nu inför en prokonsul för andra gången, första gången. Det var på Cypern. Där var det helt andra omständigheter, för där lyssna, det var en god man stod det ju där, Apostlagärningarna 13. Och han ville lyssna till Paulus, höra honom predika. Gallio bryr inte sig om det. Han är överlägsen. Men vad var anklagelsen då? Jo, den här mannen förleder folk att dyrka Gud i strid mot lagen. Och då behöver man konstatera någonting om vad som var lagligt på den här tiden. Judarna hade en laglig rätt att utöva sin religion. Om han enbart skulle ha hållit sig till judendomen, så var det inte ett brott mot lagen. Romarna hade ju sina gudar som naturligtvis var tillåtna att dyrka. Inte minst kejsarna, som ju gjordes till gudar så småningom. Men nu anklagas Paulus inte för att ha överträtt romersk lag direkt, utan att förleda folk till en form av gudsdyrkan som inte rymdes inom judarnas lagliga rätt. Judarna hade alltså rätt att dyrka sin gud, romarna hade sin rätt. Om man gick vid sidan av det här, då blev det olagligt. Och nu kommer då anklagelsen och säger att Paulus är inte jude på det sättet att han har tillåtelse att dyrka Gud på det sättet han gör. Utan han förleder folk att dyrka Gud i strid mot lagen. De kunde förstås inte berätta att Paulus hävdade att Jesus var den messias som judarna förväntade. Och att han egentligen bara predikar judendomen i dess fullbordan. Han predikar ju det som judarna i Gamla testamentet trodde på. Nu var det fullbordat, det var ingen ny religion, utan det var bara fortsättningen på judarnas religion. Men det ville ju inte judarna säga, för det accepterade ju inte. Och så väntar sig då Paulus att han ska få taltur. Just som Paulus skulle ta till orda, sa Gallio till judarna. Om det vore fråga om något brott eller något illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål, ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni själva avgöra saken. I sådana tvister vill jag inte vara domare. Gallio avfärdar alltså det här målet innan Paulus har hunnit börja med något försvarstal. Han bryr sig inte om det. Och han ser att här handlar det om någonting som judarna har som mellanhavande i sin religion. Gallio har just kommit från Rom. Judarna har blivit utvisade från Rom. Och nu står han inför ett judiskt trätomål. Han vill inte ha någonting att göra med det. Säkert har han mycket på listan, eftersom han just har blivit prokonsul. det är sannolikt just när, en kort tid efter att han har blivit prokonsul, som judarna såg det här, att nu ska de se till att de får honom, Paulus, dömd. Och han känner alltså bra till judarna, han känner bra till varför de har blivit utvisade, och nu vill han markera att han inte vill ha någonting sånt i Korint. Gallio anför tre saker. Han nämner logos, ord. Ord eller filosofi betyder det ju också lära. Han nämner namn, nomos, som kanske judiska auktoritativa personer. Men det kan också vara det att han har hört anspråket på att Jesus är Messias. Och då säger han, det handlar om namn. Vad är Jesus? Är han Messias? Det är alltså judiska namn som det handlar om. Och sen lagen, den judiska toran, det är det yttre följandet av lagen. Logos är närmast där är läran, alltså det dogmer som han avser, eller filosofier. Man har ibland tänkt att Gallio, han var ju väldigt klok, som rätt delade det världsliga regementet och det andliga regementet. Han befattar inte sig med det andliga, det ska de kristna i det här fallet köta själva, eller judarna, de religiösa. Men det handlar nog i grund och botten om att han vill statuera ett exempel för att inte behöva befatta sig med judiska tvister. Och vad gjorde han? Jo, han drev den bort från domstolen. Han drev den bort. Det utsäger i ordalydelsen att judarna gick inte självmant ut. Gallio måste ta till sina rättstjänare som var försedda med piskor och driva ut dem ur rättssalen. Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det. Det finns några detaljer här som man kan lämna och fundera på. Alla. Vem var alla? Man kunde tänka sig att det skulle ha varit judarna. Han drev bort dem. Och att de då skulle ha gripit sin synagogföreståndare. Varför det? Kanske för att Sostenes då ledde judarna och de tyckte att han inte skötte sig. Nej, det här är inte så bra. För att de var fortfarande i rättssalen. Gallio skulle inte ha accepterat att judarna sinsemellan börjar slå och träta varann. Misshandla en människa där i rättssalen. Det är snarare då alla grekerna eller eventuellt alla rättstjänarna. Men då man tänker på att Lukas skriver att alla grep då synagogföreståndaren, så var det sannolikt då de hedningar som fanns där, men inte minst rättstjänarna som grep Sostenes. Det var han som agiterade, och han ville inte då gå ut därifrån. De måste driva ut dem, och det betyder att då blev han misshandlad där eftersom han var så hårdnackad. Gallio brydde sig inte om det, han hade ju gett order om att driva ut dem därifrån. Sostenes, känns det bekant? I första Korintierbrevets första kapitel så hälsar Paulus så här: från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes, till Guds församling i Korint. Nu är det ju inte omöjligt att det fanns andra som hette Sostenes. Inte var det så vanligt namn det här, men det kan ha funnits andra. Nu står det också faktiskt i grundtexten, det står inget vår broder. Det har den svenska översättningen fogat in där. Det står bara brodern Sostenes. Alltså i bestämd form, brodern Sostenes. Och det finns då den möjligheten att Sostenes är samma person som var synagogföreståndare. Att han redan hade visat böjelser att vara en kristen. Och att judarna var missnöjda med honom. Vilket då skulle kunna förklara att judarna misshandlade honom. Eller att han då helt enkelt var en av de ledarna för synagogan, där Crispus var en annan. Och att han senare blev omvänd. Eller att han aldrig blev omvänd av den här Sostenes som skickade hälsningar till Korinth, en annan Sostenes. Det verkar mest sannolikt att det var samma som då någon gång, för Paulus var ju länge där ännu i Korinth, så att han någon gång blev kristen, trots att han här anförde synagogan, var ledare i synagogan. Så kommer vi till ett avsnitt som heter Tillbaka till Antiochia. Antiochia borde man kanske säga, men jag kommer nog aldrig för att uttala det på det sättet. Här kommer vi nu att springa genom historien, springa genom resan här. I några få verser så avverkas långa sträckor. Och det första som står här är: Paulus stannade i Korinth ännu någon tid. Därefter tog han avsked av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila, sedan han i Kenkrea hade låtit raka sitt huvud. Totalt var alltså Paulus 18 månader och byggde upp en stor församling. Det står ingenting om förföljelse när Paulus skriver brevet till korintierna. Så det antagligen var det här Gallio-upploppet när man förde honom inför Gallio det enda som skedde av betydelse. Här, Lukas talar inte om något annat. Han tog avsked av bröderna. Vi for via Kenkrea. Kenkrea var hamnstaden en liten bit ifrån Korinth. Och sedan seglar han. Och nu var det så att man känner faktiskt till från dokument, bra pålitliga dokument, att man inledde segelsäsongen efter den 10 mars. Så det betyder att man kan till och med få datum för när Paulus reste från Korinth. Från den 10 mars ungefär framåt. Och så nämns också att Priscilla och Aquila följer med. Varför nämns Priscilla först här? Kvinnan, Aquila sen, som var mannen. Normalt så var det var alldeles självklart annars att man nämnde mannen först. Lenski har en intressant förklaring till det här i det här fallet. Det finns ju senare kommer Lukas också att nämna Priscilla före Aquila. Men på de ställen där det sker så är det tydligt att det beror på att Priscilla var den som bättre tog sig an och undervisa och samtala med kristna, till exempel med Apollos. Och hon var den som hade lättast liksom att förklara och berätta och övertyga. Hon var alltså den som stod före i det avseende, före sin man. Han var kanske då mera hantverkare och lite trög i munnen, vi vet ju inte. Och det här, men Lenski har en annan förklaring till det här. Han säger att det var Aquila som lät raka sitt huvud i Kenkrea. För det, så kan man faktiskt förstå den här texten i grekiskan. Det står inte så här sedan han i Kenkrea, utan det står i sällskap med Priscilla och Aquila hade låtit raka sitt huvud ungefär. Alltså, det kan mycket väl ha varit Aquila som hade bundit sig genom ett löfte och låtit raka sitt huvud. Nå, frågan är varför nu Lukas skulle nämna det. Det skulle bli mycket mer intressant förstås om det är Paulus som har låtit raka sitt huvud. Då frågar man sig, varför har Paulus avlagt ett löfte och låtit raka sitt huvud? Jo, det var en det finns en passus i Mose lag. Det är ju femte Mosebok eller vad det var, jag har inte skrivit det. Om nazirerna. Och att man ska låta håret växa. Och så finns det då ett visst, då gjorde man det fram till ett visst datum och sen skulle man raka sig. Och det här håret skulle föras till templet för att brännas. Och vi har här en orsak till att Paulus möjligen hade så bråttom, eftersom han säger senare han säger inte, utan det står bara i 20 versen att man bad att han skulle stanna längre i Efesus. Men han bara vek in där väldigt snabbt och sen ville han genast iväg. Säga att jag kommer tillbaka till igen om Gud vill. Och det här tyder på att han hade bråttom. Och en möjlighet är, nu står det nog någonstans, men jag har tappat vad det var, att han ville komma till påsk till Jerusalem. Och då kan det ha sin förklaring att han behövde komma dit för att bränna det här håret då som han hade klippt av. Men nu frågar man sig då, varför måste Paulus göra det? Som annars säger att han är fri från såna här judiska lagar. Men han säger också, i första Korintierbrevet 9:20 säger han, för judarna har jag blivit som jude för att vinna desto fler. Han är som hedning bland hedningarna, bland judarna är han en jude för att vinna desto fler. Det här är motsvarande också som gäller Titus som inte blev tvungen att omköra sig, men Paulus omskar Timoteus. Alltså det beror på det här vad som tjänar i Guds rike. I det här fallet så är det en sak där han visar respekt mot judiska lagar och för att inte väcka något negativt bland judarna. Om det är så att det är Paulus som hade avlagt det här löftet. De kom till Efesus och där lämnade han dem. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. De bad honom stanna längre, men han avböjde och tog avsked och sa, jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill. Sedan avseglade han från Efesus. När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen och for därefter ner till Antiochia. Ja, nu har vi kommit hastigt här till Antiochia, bara på några verser. Efesus var vid den här tiden den viktigaste stan i provinsen Asien. Den var känd från den här tiden genom ett av världens så kallade 7 underverk, Artemistemplet i Efesus. Av en del ansågs det vara det största undret av de här 7. Artemistemplet var en väldig byggnad för den tiden, 125 gånger 60 meter och 25 meter högt. Det finns bara någon enstaka pelare kvar av det numera, men då var det försett med pelare runt. Byggt av marmor, hela templet, så det var ett otroligt vackert tempel. Paulus grundade församlingen här sen när han kom på den tredje missionsresan, och då var han där i nästan 3 år totalt. Där har också Timoteus varit biskop och Johannes, och aposteln vistades där också under sina sista år. Och vi vet ju att Efesus var mottagare av det första sändebrevet i uppenbarelseboken. Det verkar som om Paulus genast skulle ha fått förtroende bland judarna där. Det står ingenting om han mötte några kristna, utan han gick in i synagogan och samtalade med judarna. Och blev väl mottagen, men han tog avsked nästan genast och sa, jag kommer tillbaka till er om Gud vill. Och så avlägsnade han sig. Och det finns en textkommentar som finns i vissa handläsarter, där det just talas om det där att han ville komma till Jerusalem i tid för påsken. Det var väl därifrån jag hade här i huvudet, om det inte finns på några andra ställen, det minns jag inte just nu. Men det viktigaste var oantagligen att Paulus ville att moderförsamlingen i Jerusalem skulle få kontakt med församlingen. Han hade upplevt mycket och han ville dit och berätta. Och det här, vi vet inte heller om han fick fira påsk i Jerusalem, men det kan hända att han kom i tid. Så står det att när han kom till Caesarea så gick han upp och hälsade på församlingen. Nu är det några som säger att det står ingenting om att han reste till Jerusalem, från landvägen då från Caesarea till Jerusalem. Varför skulle Lukas ha utlämnat det om han verkligen for till Jerusalem? Ett genmäle till det är att det var så självklart att när man säger gick upp, så var det upp till Jerusalem. För det var ett fast uttryck. På samma sätt ser vi sen i sista versens sista ord, for därefter ner till Antiochia. På vår karta är det norrut, alltså uppåt. men de hade ju inte någon karta på det sättet. Men att det var, och det var inte heller så att Antiochia nödvändigtvis var så lågt ner, kanske lite lägre. Men det var ett fast uttryck det här att gå upp till Jerusalem, gå ner till andra ställen. Och när det står att han gick upp till församlingen, så är det självklart att han gick till församlingen i Jerusalem. Lukas är mycket knapp i orden här. Och det här. Man kan också säga så här, varför skulle Paulus ha rest till Caesarea, långt söderut, och inte till Seleukia och Antiochia direkt? För dit gick det lika mycket båtar från Efesus som det gick båtar till fulla fartyg till Caesarea. Sen efter det här så börjar Paulus tredje missionsresa väldigt, väldigt snabbt. Ni kan nu ta en ny upplaga av det här pappret. Eller en ny version. Som jag tyckte att det var lite tydligare att ha skilda versioner, att inte de här strecken roddar så in i varandra. Där har jag också på det här lagt ut vilka ställen i apostlagärningarna som behandlar de här olika avsnittena. Och vi ser där att det startar från Antiochia då, där till höger, mitt på sidan, enligt apostlagärningarna 18. Och sen går färden då genom Cilicien, Pisidien, Frygien och till Efesus. Och dit kommer han då i 19 kapitlet. Och det omtalas ju redan i 18 kapitlet att han kom till Efesus och Apollos är verksam där. Och så reser han då norrut till Troas och tar båt över till Filippi och sen till Thessalonika igen. Och någon av vägarna ner till Korint. Vi vet inte precis vilken. Och sen tillbaka, och då vet vi inte heller vilken väg han tog upp genom Makedonien. Och ungefär samma väg tillbaka till Troas. Men efter det så kommer då en skildring i mycket stor detaljrikedom över hur man reste förbi de olika grekiska öarna där vid Turkiets västkust eller Mindre Asiens västkust. Där nämns de här alla då i 21 kapitlet. Från 20 kapitlet mitten och till 21 kapitlet. Så att det är för den som är intresserad av att följa Paulus i fotspåren med segelbåt, så finns här en precis rutt utmärkt. Och då går vi in på berättelsen, så vi kommer till slut på det här kapitlet idag. Här uppehöll sig Paulus någon tid. Sedan bröt han upp och for först genom Galatien och sedan genom Frygien, och han styrkte alla lärjungarna. Nu går det med stormsteg igen. Paulus är i Antiochia någon tid. Han har varit borta ungefär 2 år. Kan man tänka sig, han var 1,5 år i Korint. Och så tog det kanske 1,5 år det här övriga. Kanske lite mera. Så stannade han troligen någon vecka eller några veckor i Antiochia för att berätta allt för församlingen. Och så inleds då den tredje resan precis som den andra gjorde upp genom det mindre Asien. Lenski menar att Galatien, Frygien ska betraktas som en helhet. I 16 kapitlet stod det Frygien Galatien i omvänd ordning, Frygien och Galatien. Och här menar han att det här avses det galatiska Frygien, på samma sätt som man kan säga det frygiska Galatien. Man märker ingenting av kritik mot galaterna under det här besöket. Antingen så har nu Paulus brev till galaterna tagit skruv och de har rättat sig, eller så besöker han inte alls galaterna. De samma som då han har skrivit till, om det skulle ha varit längre norrut. Men det kan ju mycket väl hända också att han skrev sitt brev först senare till dem. Det finns det olika funderingar om, och det är inte så lätt att veta. Resan går alltså väldigt snabbt. Till Efesus, det är då från 24 versen. Till Efesus kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Det här måste vi också säga om någonting, för det finns 2 namn här som är viktiga. Jag tänker inte på Efesus nu. Lukas vänder tillbaka till Efesus för att göra en parentes i Lukas skrivning, utan om Apollos. Han var från Alexandria. Det var den andra största staden i Romarriket. Det var en världsstad verkligen. Och det var ett centrum för den judisk-hellenistiska kulturen, som var en oerhört viktig kultur på den här tiden. Det var där som Septuagintan hade översatts, den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Det fanns ett stort universitet, ett bibliotek där. Den som var den mest märkbara filosofen där, eller professorn, var Filon. Han dog cirka 40, så han hade dött bara något tiotal år, drygt 10 år innan Apollos for därifrån. Så antagligen hade Apollos studerat för Filon. Det var alltså en mycket högutbildad man det här, Apollos. En doktor kan man nog säga, lugnt. Mycket god, skicklig att undervisa och samtala, debattera, disputera. Nu sändes han av Gud till Efesus. Där skulle han få vidare utbildning av en tältmakare och hans hustru. Vilken kontrast. Det var den bästa tänkbara högskolan i kristendom som han kunde få. De hade varit undervisade av Paulus under 1,5 år minst. Och det kan man också säga att det var ju en sak som han kan ha beröm för, att han var så ödmjuk att han lät dem undervisa sig. Men vi ska se hur det gick till. Jag kan också säga det att en del, och ganska många, menar att det var Apollos som skrev Hebreerbrevet förresten. Det vet vi inte. Nåja, men Apollos hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Han hade fått undervisning om Herrens väg. Han hade lärt känna Jesus, men inte tillräckligt. Sannolikt var det så att han kände till Jesu verksamhet, men bara under hans första år eller andra år, men inte slutpunkten av hans verksamhet. Han kände till Johannes dop. Hans lärare var kanske någon av Johannes döparens lärjungar som hade undervisat honom om det här. Sen hade han tappat kontakten. Han hade inte fått kunskap om Jesu död och uppståndelse, dop och missionsbefallningen, den första pingsten och så vidare, och de första kristnas verksamhet. Så man kan säga att han var ännu på sätt och vis en gammaltestamentlig jude. Och det här, även om han då hade döpts av Johannes döparen kanske, eller någon av hans lärjungar, det står ingenstans att Apollos blev döpt. Han kan ha eventuellt blivit döpt också, men det står ingenting. Det står ju inte heller någonting om att de andra av Jesu lärjungar som var med honom under hans vistelse på jorden blev döpta. Det kan vi inte gå in på. Man kommer så lätt in i spekulationer om man börjar fundera på hur det var med dem alla. Det står ingenting om att Apollos blev döpt, det vet vi. Det är en kontrast mot det som sen står i 19 kapitlet, som vi kommer till nästa gång, som är oerhört intressant. Han började också frimodigt predika i synagogan. Priskilla och Aquila hörde honom, och de tog sig an honom och förklarade grundligare Guds väg för honom. Och nu får vi då veta alltså att Priskilla och Aquila hade stannat kvar i Efesus när Paulus reste vidare. De la märke till den här vältalaren som hade börjat tala i synagogan, men de märkte att det brister någonting. Det var inte riktigt klart. Så tog de sig an honom, och med det så förstår vi, de tog honom hem till sig, undervisade honom i hemundervisning. De debatterade inte med honom i synagogan, utan de tog hand om honom och förklara. Priskilla sköter tydligen det mesta av undervisningen. Hon hade lärt sig av Paulus, och hon är ivrig. Hon bryter inte här mot budet att en kvinna inte ska uppträda som lärare, för det här gör hon på privat initiativ i hemmet, utan att hon har en kallad tjänst av församlingen. Där är en skillnad. Det är ett modellexempel av hur en klok kvinna kan vara verksam i Guds församling. Verkligen det här. Och sen bara ett par verser kvar. När Apollos sedan ville fara över till Akaja, skrev bröderna till lärjungarna och uppmanade dem att ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit i tro. Ty han motbevisade eftertryckligt judarna när han utifrån skrifterna offentligt bevisade att Jesus är Messias. Här får vi första gången läsa om ett rekommendationsbrev som sen blev väldigt vanligt mellan församlingarna, där man skriver ett brev för att berätta denna man eller kvinna, det är en kristen som ni ska ta väl hand om. Det fanns tydligen andra då redan också i Efesus. Och sen utförde Apollos ett betydande arbete i Korint. I huvudsak bland judarna. Han var inte en sån som grundade liksom. Han vattnade, säger Paulus i första Korintierbrevet 3:e kapitlet. Jag planterade, Apollos vattnade, men det var Gud som gav växten. Han var en som förstärkte och fördjupade i huvudsak bland judarna och vann säkert många lärjungar. Och då har vi 28 versen och det 18 kapitlet klart, och vi får stanna här och fortsätta sen med de märkliga avsnitten, måste vi säga, när Paulus kommer till Efesus i det 19 kapitlet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det vara begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.